Nyhetsveckan med Ingrid och Maria.
Allesammans och hjärtligt välkomna till nyhetsveckan nummer 129. Jag heter Ingrid Karlqvist och där ser ni den förtjusande och kloka Maria Selander.
Tusen tack, alltid lika gentil Ingrid. Vad har vi idag?
Jo, idag heter programmet Hultqvists grisar. Och ni ser ju på Daniels suveräna bild att vi har nu utnämnt Peter Hultqvist till storbonde, grisbonde. Mm. Och han har till och med flygande grisar på sin lilla bondgård. Mm. Han är numera grisexpert.
Vi ska förklara närmare såklart hur detta hänger ihop, men det har med försvarsministerns utspel på sistone att göra, som började med en debattartikel i tidningen Dala-Demokraten och utmynnade i en för honom synnerligen pinsam debatt mot Jimmy Åkesson i SVT.
Precis. Och så ska vi berätta att SR numera inte längre ska läsas ut som Sveriges Radio utan som Stasi-radio.
Numer. Ja,
men de tog verkligen klivet ut häromdagen. Mm. I full Stasi.
Went full Stasi, ja.
Ja, och så ska vi prata lite grann om det korrupta WHO, det vill säga Världshälsoorganisationen. Och att Trump såklart hade helt rätt när han lämnade WHO. Men nu har ju Biden tagit tillbaka USA igen och ska pynta in en massa miljarder där.
En del uppmärksamma lyssnare och tittare kanske undrar varför du och jag sitter här idag.
Ja, vi sa ju i måndags att det skulle inte bli något program idag därför jag skulle åka till Stockholm och vara med i ett program med Aron Flam och Navid Modiri. Eller det är väl Aron Flam som leder programmet, men Navid är då inblandad på något sätt. Men medan vi satt och spelade in måndagens program så ringde då producenten Victoria, men hade inte, eftersom hon inte fick tag i mig, så hade hon skickat ett mejl och talade om att ja, vi är ledsna att vi är så liksom virriga, men ja, vi har ställt in programmet.
Ja, och det var ju lite oklart då vad det berodde på. De var inte tillräckligt förberedda, skrev Navid sen till dig och sådär, men ja, vi behöver inte gå in djupare på våra tankar kring detta, mer än att det var ju ett antiklimax av ganska stora mått, och det var ju väldigt dumt att vi redan hade gått ut med att det inte skulle bli något program idag.
Ja.
Men vi hoppas att de repar mod och att det blir en debatt framöver.
Ja, ja. Eller ett samtal. Jag tror samtal. Att det kanske var så att de hade tänkt sig en debatt. Och att Aron där då skulle krossa mig hade han nog inbillat sig. Men att när de förstod att jag var inställd på samtal och att lyssna på vad den andra sa. Så jag vet inte, men det kan ju vara så att det sprack där liksom. Mm. Men vad de skrev till mig var att de har ställt in hela programmet. Så att det är inte bara jag som har blivit avbokad, säger de i alla fall.
Nej. Den som lever får se, Ingrid. Vi vill uppmana alla lyssnare, eller rättare sagt framförallt de som tittar på oss på med bild, att gärna gå in på Rumble och titta. Vi misstänker ju att YouTube kommer att göra sig av med oss när som helst. Vi är snart uppe nu i 5000 prenumeranter, och apropå det så tycker vi ju att ni ska prenumerera på kanalen Hopp för Sverige där vi finns. Men det är ju liksom inte långsiktigt vårt finnande, alltså att vi finns på YouTube. Så kom ihåg att det finns Rumble också, och allting finns ju alltid. Alla länkar till både ljud- och videopoddarna finns alltid på ingridochmaria.se.
Ja, och där ligger numera två videopoddar. De är ju exakt likadana, men den ena går till Nontube och den andra går till Rumble. Och väljer ni Rumble där så är det bra på det sättet att det var bra om vi kunde bygga upp en prenumerantstock och en tittare. En växande tittarskara där. Därför att jag tror att Rumble så småningom kommer att verkligen konkurrera med YouTube. Det finns redan jättestora kanaler där. Och de är mycket mer för yttrandefrihet.
Och en annan bra grej som man kan göra när man går in på ingridomaria.se, det är ju då att bidra ekonomiskt till vår verksamhet, vår sverigeräddande opinionsbildande verksamhet. Där finns Swish och bankgiro och den fantastiska underbara donorboxen. Jag ska säga det igen, jag har sagt det 100 gånger innan, att jag blir alltid så rörd när jag ser månadsgivarnas bidrag komma in. Ni ligger mig extra varmt om hjärtat allihopa, ska ni veta, och månadsgivare blir man via Donorbox. Ni har allting i rutan på första sidan, högst upp till höger på höger sida, där ligger Donorboxen. Där kan man välja då en bidrag en gång eller varje månad, och då väljer man med fördel varje månad och blir månadsgivare. Och på hemsidan finns ju också Media Like, som numera heter Media Link.
Ja.
Ja.
Det seglade tydligen upp en namntvist, så de valde att byta namn.
Ja, det funkar som så att man sätter in en 100 eller 2 på sitt konto och sen ger man lite mindre belopp för varje podd och artikel som man gillar. Och vi har denna möjlighet, Katarina Janosch har det, Newsvoice har det, Carl-Olof Arnsberg och några till, så då kan man portionera ut där man tycker att
det är. Ja, och vi har redan fått den första utbetalning, och trots att det är småbelopp så var den inte fysiska den utbetalningen. Nej. Så vi är väldigt, väldigt glada för alla er som har valt att använda Media Link-knappen.
Ja!
Men nu är det hög tid för Platina sponsorer. Ja! Idag är det Johan L. som skriver så roligt: stoppa koranpandemin. Och så har vi vår kära Sivert som idag skriver: illbattiga töser med överskott av energi, kör på! Illbatting är ju ett roligt ord som man alldeles för sällan använder. Jag tar det som ett hedersbetyg att bli kallad för en illbatting.
Samma här. Tack så jättemycket, Sivert, både för omdömet, epitetet eller vad man ska kalla det, och för bidraget såklart.
Ja. Ja, Sonja skriver gåva, Björn skriver ingenting och Anders skriver ingenting. Men de är båda två månadsgivare på en fin summa, och vi tackar er av djupet av vårt hjärta och alla ni andra som har skickat lite mindre summa, och alla kommer såklart upp i remsan.
Det gör ni. Tack snälla alla som har bidragit. Nu går vi rätt på Trumps riksrätt.
Ja, man kan ju säga, det började ju i tisdags, och det som har hänt första dagen så var det liksom att de båda skulle ha någon slags öppningsanförande. Men sen så har ju då de som åtalar Trump, det vill säga demokraterna, haft 2 hela dagar, 16 timmar där de har liksom om och om igen sagt samma sak. Att Trump med sitt tal, det var han som uppviglade dem till att storma Kapitolium. Och så har de då liksom anlitat så här professionella filmmakare för att sätta ihop video där de då har klippt bort när han sa att
peacefully
and patriotically make your voices heard. Så de har liksom hållit
och
på.
En av dem som föll för det var tyvärr Ivar Arpi, såg jag på Twitter. Som hade snöat in på en sån där manipulerad film. Väldigt många påpekade i hans flöde att nej, men inte du också. För att han skrev att åh, vad hemskt. Och folk var bara så, ser du inte att de har klippt bort det viktiga i det han sa? Mycket tråkigt att se att han, som ju var en ganska nykter röst initialt i alla fall, också har fallit i föga.
Ja, nej, men du vet nu när han inte är president längre, då är det ännu svårare för de som håller sig någonstans mitt emellan oss och PK-sidan. Att ens påpeka att Nej, det kanske inte är så vettigt med riksrätt. Men i alla fall så är det så här, fick jag idag från Anki, vår vän Anki. Hon skrev till mig på Facebook att idag, det vill säga ikväll då, och nu är det Trumps försvarsadvokater som tar över. Och de ska tydligen också då använda 2 dagar. Så liksom totalt 16 timmar. Och man kan tydligen följa det på något som heter Right Side Broadcasting på YouTube om man nu vill sitta upp i natt och titta på detta. Och hon säger att hon har sett lite av de här advokaterna och hon tycker att de är briljanta, särskilt David Schoen, och den andra heter Bruce Castor. Så vi får se vad de kommer. Men alltså, så här är det ju. Han kommer ju inte att fällas. Detta är bara en cirkus. Det är ett spel för gallerierna. Men det finns också ett annat litet skäl till att de tvunget ska driva igenom detta. Och vi ska titta på ett klipp med Don Jr.
If Donald Trump were elected, I believe he'd be impeached pretty quickly.
There's a very good chance that Donald Trump could face impeachment.
Impeach Donald Trump!
We've got to do something about him.
Can you impeach somebody if you're just being who they are?
Impeach 45!
We've introduced 5 articles of impeachment.
We're gonna go in there, we're gonna impeach the
The House of Representatives moving forward with an official impeachment inquiry.
He should be impeached.
We will impeach Donald John Trump.
Article 1 is adopted.
I think it's important we get on with the business getting him out of office.
And citing sedition as he did yesterday, he must be removed.
The Norfolk FBI office issued a warning based on information they received a day before the Capitol was attacked last week. What happened after that to leave police unprepared remains unknown.
More evidence suggesting the insurrection may have been pre-planned. The 2 pipe bombs placed at the RNC and DNC headquarters were left the night before.
3 days before the Capitol riot, the Pentagon and Justice Department reached out to Capitol Police to offer manpower, but Capitol Police turned both offers down.
As this enormous crowd shows, we have truth and justice on our side. We have a deep and enduring love for America in our hearts. We love our country. We have overwhelming pride in this great country, and we have it deep in our souls. Together we are determined to defend and preserve government of the people, by the people, and for the people. I know that everyone here will soon be marching over to the Capitol building to peacefully and patriotically make your voices heard.
The Constitution only empowers Congress to impeach and remove a president from office. Once he's out of office, Congress loses jurisdiction.
If we convict him, we can then, by only 51 votes, remove him from ever running for office again.
Barring him from running for office again.
He can never run again.
Ban former President Trump from running again.
Keep him from running for office again.
Ni som nu bara lyssnar, ni ser inte vad det stod i filmen där på slutet. Det står så här: om nu Trump förlorade med så mycket, varför är demokraterna, varför vill de till varje pris förhindra honom och försöka bli president igen? Och så här är det ju, att för att han ska kunna fälla så måste det vara 2/3 av senaten som fäller honom för då, alltså i den här riksrätten. Men det räcker tydligen att 51 av dem, vilket de ju redan har, de har ju sina 50 och Kamala Harris, för att bestämma att han inte får ställa upp i nästa presidentval. Men jag har hört andra juridiska experter säga att det kan de inte alls. Alltså det är bara någonting de har hittat på. Så det är inte heller säkert att de kan göra det. Men, och för övrigt så är jag inte helt säker på att det är det Trump vill. Att han vill vänta 4 år till det kommer han att vara 78, lika gammal som Biden. Och han har ju ingen aning om hur hans intellekt är då.
Nej, eller hans ork överhuvudtaget. Mm. Eller nu verkar han ju vara väldigt pigg för sin ålder liksom, eller så.
Ja, ja.
Men däremot, apropå Don Jr, han syntes ju inte här i videon, det var ju då klippt från hans kanal.
Ja.
Men jag fick klippa bort Don Jr själv därför att vi sparar tid liksom. Men apropå honom så är ju det ett alternativ som jag ser det, att han skulle kunna eventuellt ställa upp, eller?
Ja, ja, och som är då pappa som är kungamakare så att säga. Han har ju redan jobbat nära sin far så att han vet ju, ja, han vet hur en slipsten ska dra. Så vi får se, vi kommer tillbaka till detta i nästa vecka. Ja, och sen vill jag bara nämna kort att det har varit ett stort terrortillslag i Danmark. Och det har kopplingar till Sverige och Tyskland. Det är ett svenskt par som sitter häktade från Malmö. Och vad jag förstår så har de kopplingar till IS. Eller åtminstone beundrar IS. Och det är som jag har skrivit i flera artiklar. Islam är en hydra. Klipp av ett huvud så växer det ut två nya. Alltså bara för att Islamiska staten i Syrien är besegrad så betyder det inte att islam kommer att sluta jobba för ett världsomspännande kalifat. Det kommer aldrig att hända.
Såklart inte. I den här utredningen har man beslagtagit flera vapen och material för att kunna tillverka en bomb. Totalt 14 gripna. För man tror att de har planerat ett eller flera terrordåd i Danmark och Tyskland. Vi kommer fortsätta följa detta.
Ja, för mina fåglar säger det kommer mera. Det är därför jag vill nämna det nu så att ni är med på banan.
Ja, men du, på banan är Europarådet också tycker vi. Eller?
Ja, Europarådet är ju inte en del av EU, men EU följer i princip alltid vad en någon slags domstol är eller en juridisk instans liksom, som då ja, du vet, uppmuntrar staterna till att det här får ni inte göra och det här bör ni göra och så. Och detta hittade jag då i Nya Tider, eller rättare sagt Vavra som är chefredaktör, han skickade det i ett mejl att de har hittat att Europarådet i en resolution slår fast att ovaccinerade människor inte får diskrimineras. Jag menar, i den svenska grundlagen har vi ju alltså att man kan inte tvingas att ta vaccin. Men de är ju så finurliga här så att de har ju börjat att snacka om att man ska inte få resa, man ska inte få flyga, man ska kanske inte få gå på konserter och vad det nu är. Om man inte kan visa upp ett vaccinintyg eller ett vaccinpass. Mm. Men enligt denna resolution från Europarådet så står det fast, så de slår fast att man får inte diskriminera de ovaccinerade.
Nej. Och det är ju så att förutom då den här gruppen som vi väl tillhör, får man säga, som är vaccinkritiska, så finns det ju ett antal grupper som inte kan ta vaccinet av olika anledningar. Det är allergiker, det är gravida kvinnor och det är ja, lite andra människor. Och då skulle de alltså inte få lov att röra sig fritt heller, om man nu, jag menar, kör på tanken på att vi som inte vill vaccinera oss får skylla oss själva och borde sitta inlåsta liksom. Så är det ju då människor som så att säga utan egen förskyllan inte kan ta vaccinet. De kommer också att drabbas av eventuella...
Ja, och jag menar, det som är så otäckt med detta, det är ju att det här är ju bara ett första steg. Nu använder de detta och får stora delar av världens befolkning att tycka att det här är okej. För de är så rädda, de är så uppjagade av skräck så att de liksom sätter dem i fängelse, låt dem aldrig få göra någonting, de osolidariska människorna som inte vill ta vaccinet. Så att, och det här är bara ett första steg sen, alltså, mot det totalitära samhället.
Ja, vi pratade ju om det sist, att just det här att det är liksom en väldigt märklig tankefigur det här, att de som inte vill vaccinera sig är osolidariska mot smittkänsliga grupper, för det har ju visat sig att även om du tar vaccinet så är du, kan du fortfarande smitta andra. Så att liksom, det argumentet att du ska ta vaccin för att inte smitta andra, det håller ju inte.
Nej, inte gör det. Och för övrigt så tycker jag att det är väldigt fräckt att kräva att jag i solidaritetens namn ska utsätta min kropp för de risker som detta vaccin med stor sannolikhet innebär.
Mm. I veckan här så läste vi en i vanlig ordning, allting den här människan skriver är så fruktansvärt bra, rasande bra debattartikel i The Sun av alla ställen. Han dyker upp lite överallt. Douglas Murray, corrupt WHO was never going to get to the bottom of where COVID originated from. Alltså, det korrupta WHO hade aldrig för avsikt att gå till botten med var COVID kom ifrån.
Nej.
Och i den här artikeln så benar Douglas lite i den senaste utvecklingen då. De har ju liksom, WHO har ju liksom gjort en undersökning där då.
Ja, får jag bara sticka in här att de ville ju komma dit redan i början av pandemin, men då vägrade kineserna WHO tillträde. Mm. Nu, ett år in i pandemin, nu har WHO fått komma dit och undersökt var det kom ifrån. Och vad säger de då, Maria? Var det den här wet market eller är det laboratoriet som har spritt ut det?
Nej, det var inget av det. Lustigt nog så beror det här på importerat kött. Så det var inte ens kinesiska fladdermöss eller något annat skumt som startade den här smittan.
Och hur har de lyckats hitta bevis för detta?
Ja, det har de ju naturligtvis inte, utan det som jag tolkar den här artikeln och även annat som jag har läst, så är det bara det att de säger att det är så, kineserna, och WHO köper det.
Mm,
och det görs inga liksom vidare, alltså det är så. Douglas skriver ju då liksom att WHO är som så många andra såna här internationella organisationer fullständigt genomkorrupt.
Mm. Var just därför Donald Trump drog sig ur WHO. Mm. Därför att han vill inte finansiera en organisation som inte gör sitt arbete utan hela tiden viker ner sig för Kina.
Ja, visst. Och han skriver sådär väldigt sarkastiskt i vanlig ordning då att den här teorin att det var importerat kött, det som av en slump var det precis den arbetshypotesen som kommunistpartiet i Kina förde fram.
Mm, how strange.
Ja, så att de där människorna, jag säger det också apropå såna här globalistorganisationer som WHO, FN, ett annat exempel på en fullständigt genomkorrupt organisation är ju IOC, alltså Internationella olympiska kommittén, och det har ju stått klart också sedan länge att det är helt fullständigt, det är bara mutor och fusk och fulspel som avgör vem som får OS och ja, en hel del annat. Va? Så att,
men det kan man ju på något sätt leva med även om det är väldigt irriterande. Men det här, alltså den här organisationen påverkar ju alla länders attityder till den här pandemin.
Absolut, jag bara kommer att tänka på det som för att i IOCs fall så har man ju, finns det ju ett internationellt erkännande mer eller mindre av att det är en organisation som har stora problem som med korruption och så vidare. Då har man kommit så långt att man erkänner det ganska öppet, att så är det. Alla är mer eller mindre överens om det, men vi behöver liksom skapa opinion och väcka opinion kring de här riktigt mäktiga organisationerna som FN och WHO och andra.
Ja. Ja, och där hade vi behövt Donald Trump i vår sida.
Ja.
Ja, det kan vi inte sitta och gråta över nu. Ska vi
helt du känner för att göra det?
Ja, lite grann alltså. För att det var ju så att man kände ju att det var ju den andra presidentperioden när han verkligen skulle liksom dra ner byxorna på globalisterna. Och nu sitter han fjättrad, höll jag på att säga, i Mar-a-Lago eller åtminstone, vad heter det? När han inte kan göra någonting längre.
När man inte kan göra någonting längre. Ja, alltså han är vinklippt eller?
Ja, tack ska du ha. Han sitter vinklippt där. Men vi vet ju inte. Jag tror ju att så fort den här riksrätten har är slut och det visar sig att det var mot konstitutionen och man givetvis inte kan fälla honom och så. Då tror jag han kommer med ett drag. Och om det är och starta en ny mediesatsning, en tv-kanal eller social mediekanal eller någonting sånt, eller inleda en kampanj för Don Junior. det vet jag inte, men jag tror att det kommer någonting så fort riksrättstramset är över.
Vi får se, vi får se. Men en sak som är helt klar, det är ju då att alltså det här tonläget i den amerikanska debatten har ju helt klart smittat av sig på Sverige.
Ja, eller så är det tvärtom. Det är demokraterna har lärt sig av sossarnas taktik. Svartmåla din fiende, klamra er kvar vid makten med alla till bud stående medel.
I veckan här så gjorde Peter Hultqvist, försvarsministern, en stor splash först genom att skriva en väldigt extremt fånig och konstig debattartikel i tidningen Dala-Demokraten. Han är ju själv dalmas, vi ska inte hålla det emot honom, vi gillar dalmasar, så ta inte detta på som någon kritik nu, men där han skrev bland annat då att SD är livsfarliga, de är nazister och bla bla, och hur mycket man än sminkar en gris så är det fortfarande en gris. Och det är ju, visst, det är ett talesätt, det är ju liksom egentligen ett anglosaxiskt uttryck.
Mm.
Ja, förvisso, men dock, va, han gjorde ändå den liknelsen, och han skrev en massa annat trams i den här artikeln också, och det blev väldigt stor uppmärksamhet, till och med så pass mycket så att statstelevisionen kände sig nödgad att anordna en debatt mellan Hultqvist och Jimmy Åkesson, och vi ska se ett litet klipp ur denna debatt.
Får jag bara säga en sak innan vi rullar bandet, att Hultqvist är uppenbarligen väldigt ovan vid debatter.
Mm.
Och det är ju därför han ofta är liksom populäraste ministern, för man ser aldrig till honom. Och när man någon gång gör det så säger han bara liksom någonting på dalmål och så. Ja, det låter trevligt.
Och det låter så kärt liksom. Ja.
Och så notera fusklapp och den högröda ansiktsfärgen, och han ser inte ut att trivas riktigt.
Jag är glad åt uppmärksamheten och jag har en mycket bestämd uppfattning. Jag tycker att man måste dra en röd linje mot högerextremismen i Sverige. Vi har att göra med ett parti som användes av sån här retorik som varje sida förbereder för strid. Det kom i samband med amerikanska valrörelsen. Ena dagen så säger man att abort är mord, sen drar man tillbaka det förslaget. Sen vill man nominera Trump till Nobels fredspris, ett antal ledande sverigedemokrater. Och sen så pratar Åkesson här om krig i riksdagen och krig i nästa valrörelse. Här drar man upp ett extremt språkbruk ifrån ett extremt parti, och så sen så liksom menar man på att alla andra bara ska falla undan. Jag accepterar inte detta. Jag vill dra en röd linje mot detta. Det här är inget parti som Kristersson och Bush kommer att klara av att tämja. Högerextremism går inte att tämja. Den måste man ta avstånd ifrån.
Jimmy Åkesson, vad säger du om de här orden och den här beskrivningen av ditt parti ifrån Peter Hultqvist?
Ja, men det blir ju lite paradoxalt när man då skriver en artikel som handlar om att vi behöver hålla en god ton i debatten, och sen kallar man oss för grisar. Man pratar om att vi ska tämjas, och det brukar ju vara djur man tämjer. Alltså, det är så lågt och det är ett sån uppskruvat tonläge, så att, och vi är inte ens nära valrörelsen än. Jag tycker att det är väldigt anmärkningsvärt. Men det här handlar ju om att Peter Hultqvist, Stefan Löfven, Morgan Johansson och de andra i regeringen, de vill inte prata om att vi har i genomsnitt en skjutning om dagen. De vill inte prata om att vi har över 12 000 döda i covid-19. De vill inte prata om att vi har en elkris i Sverige just nu. Och då lägger man ut den här typen av dimridåer för att få en pseudodebatt istället för att prata om de många, många problem som den här socialdemokratiska regeringen har orsakat.
Det är så här, Åkesson, att du läser mina texter som fan läser Bibeln. Det är liksom ingångsvärdet för din del. Det jag har skrivit, det betyder det rak översättning, eftersom det tydligen behöver förklaras. Det betyder att man gör sig bättre än man är utan att lyckas. Det är liksom det jag säger. För det är inte att lyckas att hålla på att använda som varje sida förbereder för strid. Vi hade också någon ledande partivän i ditt parti som sa samer och judar kan inte bli svenskar. Jag menar, det finns en undervegetation, det finns en värderingsbildning här. Ja, du kan skaka på huvudet du, men det här är fakta. Det finns en värderingsbildning som inte stämmer överens med det övriga politiska fältet. Så ni är inte ett parti som andra. För min del handlar inte det här om desperation, det handlar om min ärliga uppfattning. Och jag tycker så här också, och det kanske är viktigt att säga, man måste som politiker ibland orka vara tydlig. Man måste orka säga som man känner och som man tycker, och man måste orka dra en gräns. Jag tycker att för mycket av menlöshet, det leder inte den politiska
debatten framåt. Nu måste vi låta Jimmie Åkesson också få säga vad han tycker och vara tydlig i det här. Hur reagerar du på det här?
Nej, men alltså, vi kan ju föra debatten på den här nivån. Vi kan prata om Peter Hultqvists partikamrater som gick runt i Malmö och skrek antisemitiska slagord. Vi kan prata om när Stefan Löfven sa att han ska kriga eller strida till det att han vinner valet och så vidare och så vidare. Men jag tycker inte att vi ska föra debatten på den nivån. Jag tycker definitivt inte att den nivån anstår en minister i Sveriges regering. Höj dig lite, Peter Hultqvist. Prata sakpolitik istället. Jag förstår att du inte vill prata sakpolitik. Jag förstår att du skäms över alla de misslyckanden som ni har bakom er. Jag förstår det. Men gör någonting åt dem istället för att hoppa på oss. Gör någonting åt dem istället för att föra ner debatten till den här extremt låga nivån som du gör och som dina partivänner i regeringen gör.
Ja, så är det, Maria.
Alltså det är väldigt glädjande att se att Jimmie Åkesson håller sig så lugn. Det här var ju bara några minuter, den är ju egentligen dubbelt så lång den här debatten, vad vi nu ska kalla det. Han nappar inte på något av de betena som Hultqvist försöker slänga ut, och man kan ju bara spekulera i vad det står på hans lilla lapp där, fusklapp som han har, Hultqvist.
Han till och med håller pekfingret liksom på rätt rad så han inte ska tappa bort sig.
Punkt för punkt antagligen ta upp det här med samer och judar, och det är ju då Björn Söders gamla uttalande. Jag såg att Björn Söder själv skrev på Twitter att jag antar att det är mig de syftar på, men än en gång, alla våra tittare och lyssnare vet ju detta, men så säger den då, det han sa var att de själva räknar sig som tillhörande sitt folkslag, alltså vi pratar romer, judar och samer. Ja, de säger ju själva, det finns ju till och med någonting, samiska nationen, alltså, och de har ett eget, och det här handlar liksom inte om att de inte är svenska medborgare och så vidare. Och när Björn Söder sa detta så var det många judar och samer och andra som hoppade in och sa ja, Björn Söder har ett rätt.
Och det var ju därför de fick minoritetsstatus, därför att de uppfattar sig själva som i första hand en del av den samiska nationen, den judiska nationen och den romska nationen. För nation behöver ju inte vara nationalstat, utan en nation.
Men det svenska fattar ju inte det.
Jag vet, och det är det som gör att folk blir liksom förvirrade. Men en nation utmärks av att man har samma språk, man har samma kultur, man har samma religion och så vidare. Och etnicitet. Så det är många olika saker. Och ibland blir det så extremt lyckligt att en nationalstat också utgörs helt och hållet av en nation. Så som var fallet i Sverige före massinvandringens början 1975.
Ja, åtminstone var det så att de nationella minoriteterna då verkligen var pyttesmå minoriteter i Sverige. Ja, nej, det är det som Åkesson säger, att vilken nivå höjer dig, säger jag. Men ja, jag vet inte, vad känner du när du säger detta? Jag tycker bara att det är så otroligt pinsamt, och alltså, jag sträcker mig lite efter skämskudden när jag ser Peter Hultqvist och hans, hur tafflig han är.
Absolut, men vill du att jag redan nu ska avslöja vad Sveavägen 68 har för tankar om detta?
Ja, vi sparar det lite. Vi kollar först Åkessons, ett litet eftersnack med Åkesson som han gjorde på SDs kanal Riks. Det lät och såg ut så här.
Ja, men det är ju ett helt nytt tonläge som har skruvats upp här nu av inte minst Socialdemokraterna. Jag har inte upplevt något liknande på 10 år. Så här lät det ju före det att vi kom in i riksdagen, och kanske något år efter det eller så. Sen har det ju tonläget normaliserats under den här 10-årsperioden vi har funnits med i den politiska vardagen. Men nu är det ju, det skrämmer mig lite vad det här kommer att göra med samhället. Jag har väldigt svårt att förstå Socialdemokraternas analys och vad det är man faktiskt är ute efter här. Om det är ökad polarisering, då lyckas man ju. Jag tror att man gör den bedömningen att man vinner på att öka polariseringen. Man vinner på att utmåla oss på det här sättet. Man försöker skrämma, inte minst nu då Liberalerna såklart, men även Moderaterna, Kristdemokraterna som har närmat sig oss på många sätt. Och jag tror att det gör mig väldigt orolig faktiskt, för att så här uppskruvat tonläge, det är ju vad vi har sett i USA nästan under de senaste 4-5 åren. Mm.
För de som missade debatten, har du några exempel på vad Peter Hultqvist sa eller?
Ja, men han står ju fast vid dels då att han liknar Sverigedemokrater vid grisar och vi är djur som ska tämjas, och det är en avhumanisering som jag menar är väldigt farlig. Det är klassisk härskarteknik som man använder för att avhumanisera sina motståndare, utmåla motståndarna som illegitima och på det sättet då spä på just polarisering. Och det här är risken är ju att det här urartar. Vi vet att det finns autonoma vänstergrupper med ett extremt våldskapital som mycket väl kan ta Peter Hultqvist på orden och som inte har särskilt långt till just våldshandlingar. Och sånt har vi ju upplevt, vi Sverigedemokrater, under egentligen hela partiets existens. Det har varit ganska lugnt ett tag nu, men när tonen skruvas upp på det här sättet, då finns ju en risk för att också det politiska våldet tilltar och återkommer. Ja, det är det ju. Alltså man ska ju göra det såklart svårare för andra partier att närma sig oss, att prata med oss. Det ska kosta att prata med oss. Jag tror ändå, jag förstår inte analysen. Det är möjligt att de har gjort djupa opinionsanalyser kring det här och landat i slutsatsen att det här är rätt taktik. För det är det handlar om. Det är taktik och strategi. Det är inte så att Peter Hultqvist på riktigt tror att jag är nazist som ska storma riksdagen. Mm. Utan det här är ett sätt att skrämmas bara, som socialdemokrater alltid gör. Men jag har väldigt svårt att förstå den strategin. Jag tror att vi har passerat den punkt där det fungerar. Jag tror att det är mycket bättre att föra en saklig debatt om våra förslag, om vår kritik av regeringens misslyckanden och försöka försvara den politik man driver istället för det här. För det här leder bara till polarisering och splittring och kanske i slutändan mer våld i samhället, och det vill vi inte ha.
Det är inte så att Peter Hultqvist på riktigt tror att jag är en nazist som ska storma riksdagen.
Han vet vad att han säger det, därför att han sätter ju fingret på det. Det är ju en enda stor teaterföreställning. Men det som förvånar mig är att de tror att det fungerar 2021. Det var väldigt effektivt då, strax före deras riksdagsinträde och fram till 2014-15 där någonstans. Men nu har ju folk vaknat. Mm. Alltså det är ju ingen som på allvar tror, som sagt, att Jimmie Åkesson är en nazist som ska storma riksdagen. Och det syns ju också att inte Peter Hultqvist heller tror på det.
Ja, jag vet inte. Eller så gör han det. Det finns ju en liten, eller nej, det tror jag inte att han tror. Men det finns ju en liten kärna av, vad ska vi säga, väldigt devota troende. Ja. Så. Vi såg ju en del bubbla upp på Twitter. Vad har du där, Ingrid? Folk som tyckte att Peter Hultqvist gjorde jättebra ifrån sig.
Ja, vi har ju till exempel vår gamla bekant Bilan Osman, den här somaliska kvinnan som jobbar på Expo. Mm. Och hon skrev så här på Twitter: det bästa med Hultqvists debatt är att han sa allt så effortless. Alltså utan ansträngning. Otroligt hur han kan såga Åkesson men samtidigt se lite uttråkad ut. Det här är ju då, för er som inte vet det, det är ju kvinnan som jag debatterade islam med på Twitter för 8-10 år sedan någonting. Och när jag frågade henne vad hon ansåg om Kairo-deklarationen, där det står inskrivet hur muslimer måste förhålla sig till islam och vilka regler de måste följa och så vidare och så vidare. Och då svarade hon: det får du väl fråga dem som bor i Kairo.
Ja, det kommer inte att delas ut några Nobelpris där, det är jag tämligen säker på. Och inte heller till nästa exempel då på fanklubben, nämligen Centerpartiets före detta presschef Ola Spännar, som skriver: vilket befriande klarspråk på klingande dalmål och med upprört darre på rösten efter allt detta krusande och fjäskande för de främlingsfientliga. Det är hög tid för oss andra i alla partier att slå näven i bordet. Nu får det vara nog!
Det är så patetiskt. Men Mats Skogskär, ju före detta Sydsvenskan, ledarskribenten, han skrev så här: Herregud, vilken patetisk insats av Hultqvist. Sverige är verkligen möjligheternas land. Här kan vilken nolla som helst bli statsråd.
Och då inga visor från Skogskär som vanligt.
Ja. Men jag passade på att fråga fåglarna, hur tänker de nu på Sveavägen 68, sossarnas högkvarter? Är de verkligen nöjda med Peter Hultqvists insats?
Ja.
För som vi såg, det var inte bara de här, utan det var ju många sossar som sa, där satt en Hultqvist, han var jättebra och så va. Mm. Och jag sa ju till dig, finns det folk som tycker det på riktigt? Eller är det någon magi, är det något magiskt tänkande? Om vi säger det så kanske folk som läser det tror det. Mm. Och lite så är det. Därför får jag svara, nej, de är inte nöjda. Men de har ju ett säkerhetsnät med sociala mediesoldater som då skriker om hur bra han var! Hultqvist rockar! Där fick jag åka så på käften och sådär. Och det gör de för att det flyttar fokus från Hultqvists prestation. Och så liksom ska man, du vet, få in i folks huvuden att Åkesson fick en massa däng.
Mm. Ja, och det är väl också ett sätt att legitimisera hela den här metoden som de använder sig av. Att Åkesson ska ha stryk därför att nu är det nog, alltså som Spännaren skrev där då. Nu är det nog med fjäskandet och daltandet. Jag har inte märkt av det alls under de här 10 åren som vi har varit högerextremister. Något fjäskande och daltande. Alltså att få banka in att det är en adekvat och legitim metod att tala på, eller sätt att tala på, tror jag.
Ja, men frågorna säger också att som de förstår det så kommer sossarna inte att sätta Hultqvist i en liknande situation igen. Men det finns även elaka tungor som menar att detta var själva syftet att sänka Hultqvist, kom ihåg, regeringens populäraste minister, så han inte får för sig att utmana om partiledarpositionen.
Jag skulle ju
de kanske medvetet sänkte honom. För att det här som vi pratar om, att det är trevligt med dalmål och så. När en mycket uppjagad fusklapsläsande person liksom höjer rösten på dalmål, då blir det plötsligt inte mysigt längre. Då låter det bara gnälligt och trist.
Ja. Jag skulle ju säga att, och vi älskar Dalarna, ska jag säga en gång till då, så att ingen får för sig någonting annat. Han var ju till och med sämre än Stefan Löfven, och det är lite av en prestation alltså. Löfven brukar ju åtminstone hålla sig något sån här lugn.
Förutom då när han höll på att flyga på Annie Lööf, fast det är ju...
Ja, just det, när hon ville ge honom några papper.
Kom igen, Trump.
Nu, vi får hasta vidare nu och lämna griseknoen Hultqvist därhän.
Ja, det gör vi. Mm. Och så ska vi prata om Stasi Radio. Det är, alltså, vi har ju konstaterat flera gånger att sedan public service fick sina pengar via skatten istället för via licensen, där man såg att fler och fler vägrade betala licens och ville inte vara med, ville inte betala till detta elände. Sedan de fick liksom försörjningen tryggad via skattsedeln så har de tappat alla hämningar. Alltså, men det som kom ut här om dagen, det var det absolut värsta hittills. De gick full Stasi, kan man säga. Genom att de hade då infiltrerat en hemlig Facebookgrupp, så där förskräckligt hemlig verkar den inte vara, men den består av ungefär 200 personer.
Det är väl helt enkelt så, Ingen, att det är en sluten grupp, och det finns det ju miljoner på Facebook, men genom att kalla den dold Facebookgrupp eller hemlig Facebookgrupp så får de det, så misstänkliggör man ju hela grejen.
Precis, men den bestod då av de människor som redan tidigt alltså kritiserade Tegnell och Folkhälsomyndighetens strategi, alltså experter. Många av dem lika och kanske högre experter än vad Tegnell är. Mm. Alltså läkare, professorer, docenter och sådär som jobbar med pandemier, virologi och sådär. Och ett tag fick de lite uppmärksamhet i svenska medier, de 22 eller vad det var som skrev debattartiklar. Men sen så satte de ju Lena Einhorn i en debatt mot Anders Tegnell och hon var lite Hultqvist. Kan man säga.
Ja.
Hon är väldigt uppjagad. Hon verkar inte van vid att debattera. Och liksom Tegnell som är lugn som en filbunke. Liksom. Och så där framstod hon som lite spattig. Mm. Och sen försvann de ut i periferin. Det vill säga svenska medier uppmärksammade de inte längre. Så det de gör i den här gruppen. Därför att de är bekymrade över svenska folkets hälsa. Och sjukvård med den här strategin så har de då diskuterat så här, men vi kan ju nå ut internationellt eftersom svenska medier vägrar prata med oss.
Mm.
Och de har också fått debattartiklar och liksom intervjuer i New York Times och The Guardian och vad det nu är för någonting. Och detta tycker då Stasi Radio är fruktansvärt.
Det här är alltså helt normal opinionsbildning. Helt enkelt. Det är vad det handlar om. Det är ett gäng personer som har åsikter och precis som du säger som även har viss expertkunskap inom området som har slutit sig samman för att diskutera en strategi för att föra fram sitt budskap och sina åsikter. Det är vad det handlar om. Och då gör alltså SR, Ekot och Vetenskapsradion ett reportage om detta med rubriken Dold Facebookgrupp försöker påverka svenska intressen utomlands. Oh. Okej, okay, så att med andra ord, att inte hålla med om att den svenska coronastrategin är korrekt och bra. Det innebär att man saboterar för Sverige utomlands. Man är en högförrädare. Det är ju liksom undermeningen här i det här. Ska vi lyssna på ett litet klipp ur det programmet är ju längre. Jag har bara klippt ut någon en och en halv minut eller vad det är.
Mm.
Det här är liksom deras presentation av reportaget kan man säga.
Svenska nationen beskrivs som hjärntvättad och ansvariga för coronastrategin som förövare. Den här typen av mycket grova påståenden sprids i en kampanj i sociala medier.
Ekot och Vetenskapsradion har fått inblick i en dold Facebookgrupps aktiviteter.
I den slutna Facebookgruppen med drygt 200 medlemmar finns akademiker, opinionsbildare, forskare vid svenska universitet och andra som är upprörda över Sveriges hantering av coronaviruset.
De har fått fram sina budskap i bland annat Time, Science och Washington Post. Hanna Lindeståhl är fristående virtuell analytiker och arbetar med att stärka näringslivets och myndigheters kunskap om informationspåverkan.
Man uppvaktar internationella medier där man presenterar Sverige som både misslyckat och att myndigheterna i Sverige skulle föra en dold agenda om Sveriges coronastrategi. Gruppens aktiva bearbetning av både myndigheter och media internationellt är också väldigt oroande.
Ledaren för Facebookgruppen beskriver i inlägg hur medlemmar försökt påverka regeringar i Europa att ha karantänsregler för svenskar som reser utomlands och att hålla gränserna stängda mot Sverige.
Ledaren för Facebookgruppen har avböjt en bandad intervju men skriver i mejl till oss att de inte vill att andra länder ska göra samma misstag som Sverige och att syftet med Facebookgruppen är att skapa ett tryggt sammanhang för medlemmarna att ägna sig åt opinionsbildning.
Ledaren beskriver i inlägg och på Twitter också planer på att försöka ställa ansvariga för coronastrategin i Sverige inför internationell domstol för brott mot mänskligheten. Det beskrivs som absurt av experter i folkrätt som vi talat med. De betonar att den brottsrubriceringen handlar om avsiktliga angrepp mot civilbefolkningen och som framförallt används i krig och konflikter.
Ja, så kan det vara. Så är det nog oftast. Men vet vi inte nu ganska väl att det är ett avsiktligt angrepp på de äldre att ha monterat ner äldrevården på det viset att det inte längre finns läkare och sjuksköterskor och syrgas tillgängliga på äldreboendena?
Jag vet, det här är så vansinnigt så jag vet inte var jag ska börja och då säger jag det så som har varit journalist i 25 år eller någonting i den stilen att så här gör man bara inte. Alltså det här är ju ren propaganda för den svenska coronastrategin. Mm. Alltså SR gör sig till megafon för svenska staten, och det är ju det de inte ska vara. De tjatar ju hela tiden om att public service är oberoende och bla bla bla. Liksom, det här hade ju kunnat vara, det här hade kunnat vara publicerat av Folkhälsomyndigheten själva.
Ja.
Och jag ska bara säga det också, det här som de beskriver, det är som sagt det är helt normal opinionsbildning, och lobbygrupper finns det ju. Alltså de framställer det som något suspekt, det här att man uppvaktar internationell media i syfte att påverka bla bla. Det gör alla lobbygrupper.
Det är så man arbetar, och framför allt när man då vägras medverkan i svenska medier. Det har ju jag gjort under alla år, alltså när jag började liksom och allt det här. Då var det ju inga svenska medier som ville intervjua mig, och jag tog alla chanser när liksom folk från USA och England ville intervjua mig, och Israel och vad det var. Det är väl självklart, man vill ju nå ut.
Mm. Ja, det, alltså det är så, hur har detta kunnat gå igenom alla instanser på SR med chefer och alltså...
Därför att de har slängt masken fullständigt nu. Alltså det här är Stasi-radio, och när man hör, alltså jag har inte orkat höra hela klippet från Vetenskapsradion, det är 20 minuter, men jag har hört halva ungefär, och då är det någon engelsman som jobbar som någon slags kommunikationsexpert på Lunds universitet som också kommenterar detta. Och så här är det ju, om de nu ville göra ett vetenskapligt program, då hade de ju tagit in andra oberoende virologer, kanske utländska och så. Att ja, här har vi liksom den statliga strategin, sen har vi den här gruppen som menar att detta är snudd på folkmord. Vad tycker ni? Nej, det är de inte intresserade av, utan de vänder sig till två kommunikationsexperter som då får uttala sig om hur skadligt detta är för Sverigebilden.
Ja, det är ju det som är det vansinniga, att det är det som är vinkeln. Kritik mot svensk strategi är lika med sabotage mot landet Sverige.
Ja.
Ja, de säger i alla fall, säger jag här i dagens media, vi är helt neutrala.
Ja. Oh ja. Och Folkhälsomyndigheten får ju då uttala sig om att de tycker att det är obehagligt med den där gruppen. De har märkt halvsanningar och påhopp som har dykt upp i internationella medier. Åh, vad är synd om dem.
Ja, alltså
att kritik är numera alltså någonting man kan då påstå är att man blir påhoppad och man liksom blir undergrävd och så. Istället svara på kritiken, människa, och sen får sitta där och lipa.
Exakt, det tror inte du har den strategin, Ingrid, då hade du lipat ihjäl vid det här laget. Nej, men alltså att det man säger är ju naturligtvis, jag håller inte med och så här ser jag det. Det är ju så man bemöter kritik, men alla verkar ha glömt det, eller väldigt många verkar ha glömt det. Hur, att liksom, kritik är inte i sig, alltså det är inte en fientlig handling, det är bara liksom ett ifrågasättande av någonting du har gjort. Det, jag menar, och här handlar det om en myndighetsagerande.
Ja, precis. Och när då till och med den väldigt vänsterinriktade journalisten Lisa Bjurvald, som ju har skrivit böcker om tangentbordskrigare och sådana hemska typer som du och jag, när hon skriver på Twitter, vad är detta SR-ekot? Svenska nationer beskrivs som hjärntvättade och ansvariga för coronastrategin som förövare. Påståenden i en kampanj som bekymrar experter inom informationspåverkan. Slutcitat. Ni menar att svenskar uttrycker kritik och utövar sin grundlagsskyddande yttrandefrihet?
Jag vet inte, jag är helt mållös inför hela den här grejen, och de har med rätta fått hård kritik från alla möjliga håll. Är det någonting mer du vill säga om detta innan vi går vidare?
Nej, kan man säga att det är fler än vi som förstår sig vibbar av det. Så att vi har några länkar till som ni kan läsa, ni som är lite specialintresserade. För nu ska vi få ett viktigt meddelande från Gustav Kasselstrand.
Det finns all anledning att känna oro och ångest över nuvarande situation. Och det gör jag själv väldigt många gånger. Ibland ligger jag sömnlös över hur illa situationen är i vårt land. Och särskilt illa är det om man tittar på antalet utdelade medborgarskap för 2020. Det är en siffra som åtminstone får mig att känna en oerhörd rädsla inför framtiden. Och framförallt en oerhörd styrka att agera i den här frågan. Vi måste göra någonting innan det är för sent. Antalet utdelade medborgarskap har nämligen slagit rekord. Och ändå är det ingen systemmedia eller politiker som pratar om det här. Över 80 000 medborgarskap delades ut förra året. Inget annat år har det delats ut så många medborgarskap. Det handlar om de som kom till Sverige i mitten av 2010-talet. Under öppna era hjärtan-perioden. Som nu automatiskt efter 4 år i landet kvitterar ut svenskt medborgarskap. Och med svensk medborgarskap så kommer inte bara livslång tillgång till svensk välfärd eller rösträtt i samtliga val, utan med svensk medborgarskap kommer också automatiskt att dina barn blir svenska medborgare. Det räcker alltså att en av föräldrarna är svensk medborgare för att barnet ska bli svensk medborgare. I vissa fall, om det handlar om närliggande länder och kulturer, så är det här inte något större problem. Men när det handlar om personer som har invandrat till Sverige, fått medborgarskap efter 4 år, utan att kunna ett ord svenska, utan att ha minsta gemensamt med Sverige som land och som nation, då får vi stora problem. För om man tittar på de här siffrorna över varifrån de här personerna kommer som får svenskt medborgarskap, så ser vi att det största landet är Syrien. Över 25 000 syrier fick svenskt medborgarskap 2020. Därefter finner vi flera andra länder som får betecknas som några av världens mest primitiva och fattiga länder. Somalia, Afghanistan, Irak. Det här är alltså den framtida befolkningstillväxten i Sverige. Samtliga av de här invandrarna som nu har fått svenskt medborgarskap kan alltså automatiskt ge svenskt medborgarskap till sina barn. De i sin tur för svenskt medborgarskap vidare till sina barn. Och så fortsätter utvecklingen för all framtid så länge vi inte gör någonting. När man inser det här, att befolkningen håller på att bytas ut. Att etniska svenskar hela tiden utgör en allt mindre andel av befolkningen i Sverige. Då inser man också att vi måste få till ett återvandringsprogram för att lösa problemet. Vi måste kategoriskt avfärda all form av politisk korrekthet och beröringsångest. För om vi ska tillåta andra människor, politiskt korrekta åsiktspoliser, att bestämma vad vi får säga, då kommer vi aldrig att kunna prata om återvandring. Men om vi tillåter oss själva att bestämma vad vi får säga, ja, då kan vi prata om återvandring. Då kan vi prata lösningar på Sveriges problem.
Mm. Hej Gustav, det var lite jobbigt att se det här klippet. Gå in på Gustavs YouTube-kanal och om ni vill se hela. Därför att det är ganska sällan han är så, jag ska inte säga dyster, men väldigt allvarlig. Och det är uppenbart att han är på riktigt oroad över utvecklingen. Och det är klart. Att titta efter och göra en sån upptäckt som han har gjort, att vi delar ut fler medborgarskap än någonsin, och dessutom vara medveten om att det sägs inte ett knyst om detta i den allmänna debatten. Det är en rätt tuff nöt att knäcka, alltså det är ett surt piller att svälja.
Ja, det är fruktansvärt, och det räcker alltså att de har varit här i 4 år. Det finns ju de som har fått det ännu tidigare. Mm. Och det spelar ingen roll om du har dömts till för allvarlig våldsbrottslighet. Ingenting spelar någon roll. Därför att Socialdemokraterna behöver nya väljare hela tiden. Och det kom ju fram här nu häromdagen att 2 av 3 muslimer röstar på Socialdemokraterna. Det är ju det vi har sagt jättelänge nu. Sossarna har bytt ut svensk arbetarklass mot muslimer därför att de vet att de röstar kollektivt. Det har vi sett över hela världen. Så det är ingenting att liksom diskutera om. 2 av 3 muslimer röstar på sossarna. Och då kan vi kan nog jämföra detta vansinne som de svenska sossarna håller på med hur de danska sossarna som ju regerar Danmark. Danskarna har alltid varit mycket mer försiktiga kan vi säga med att dela ut medborgarskap. Och det är ju så att varje medborgarskap ska klubbas av Folketinget, deras riksdag. Mm. Och då får de en lista på ett par tusen namn och så går de igenom dem alltså. Och är det någon som är dömd så, nej du får inte medborgarskap. Nu ska danskarna strama åt reglerna ännu mer. Nu ska det liksom, det ska vara tydligt att du måste tala danska och du ska till och med nu, det viktiga är att du ska ha tagit till dig danska värderingar. Du kan alltså inte vara en islamist som säger jag vill att sharia, det ska jag jobba för att sharia ska råda i Danmark. Inget medborgarskap.
Är det inte bland annat så att det är obligatoriskt att man tar i hand?
Jo.
Det är ett krav alltså.
Ja.
Om du inte kan tänka dig att ta i hand med en människa av
motsatt kön så värderingar.
Får du inte dansk medborgarskap.
Och jag menar, vi måste ju, de har ju helt rätt, vi måste ju uppvärdera medborgarskap. Sverige är svenskarnas land. Det är våra regler som ska gälla. Hur kan någon överhuvudtaget ha gått med på att ja, men de ska få göra som de vill? Mm. I vårt land? Nej. Då får ni åka hem till era länder. Där kan ni göra som ni vill.
Ja, men det kan de ju inte. För där är det ju, får man ju kroppsdelar avhuggna om man gör någonting som inte är tillåtet. Men jag vill bara nämna det också att vi läser i Dagens Industri att en ny folkräkning, tycker deras Tobias Wikström som skriver in ledare, behövs för att rädda välfärden. Och han konstaterar ju det då att vi har ju ingen aning om vilka som befinner sig i Sverige. Det är ju totalt holabaloo i det här landet. Och förutom då alla de här officiella siffrorna ska vi också, alltså på folk som har fått med folk som har uppehållstillstånd, som vi vet är i landet, så har vi ett jättestort mörkertal med människor som är här illegalt.
Ja, ja precis, och det är, så är det.
Och det är ingen som har någon koll på hur många de är och vad de gör. Och det kom ju också någon nyhet i veckan om att man har ju gjort en lagändring som gör att man får inte lov att bosätta sig i så kallade utanförskapsområden hur som helst. Och nu visar det sig att då får man inte socialbidrag, som det heter för.
Ja, eller så här, vad heter det, något bidrag från Migrationsverket medan man är i processen, så att säga. Ja.
Etableringsstöd tror jag det heter. Men det visar sig att en stort antal människor skiter i det och bosätter sig ändå i sådana här utanförskapsområden. Och då kan man ju spekulera i hur försörjer de sig. Ja, vi låter det vara osagt så att vi inte blir avstängda från YouTube.
Men det tråkiga med det är att det här, jag menar, det var ju redan Ilmar Reepalu på sin tid, Malmös starke man, som slogs för att man skulle ta bort EBO-lagen därför att det gjorde att alla samlades i vissa städer och i vissa områden. Ja. Det här kommer ju 15 år för sent, för det visar sig att de har redan sådana upparbetade nätverk, så de pengarna de får från Migrationsverket, ja men det är kanske lite liksom grädde på moset, men där finns andra försörjningsmöjligheter bland klanen. Så.
Och annat, ja precis. Du Ingrid, det är hög tid att knyta ihop vår fredagssäck och vad är vårt budskap?
Jo, om ni tyckte att detta var intressant och kanske lite roligt och ni gillar för övrigt det vi gör, så får ni mycket gärna stötta oss. Det är bara tack vare ert stöd som vi kan fortsätta jobba med detta. Och vårt mål är att rädda Sverige och därför bildar vi opinion kring detta. Och ni kan stötta oss via Swish, via Bankgiro, via Donorboxen eller Medialink-knappen. Vi blir så tacksamma för alla bidrag. Spelar ingen roll om det är 30 kronor eller 1000 kronor, vi blir lika glada för alla bidrag.
All information hittar ni på ingridochmaria.se såklart. Och nu vill vi önska alla en underbar helg. Ta hand om er, se till att ni är ordentligt påpälsade om ni går ut i vinterkylan. Själv tror jag att jag ska hålla mig inomhus så mycket som möjligt. Jag är inte så bra på kyla, men vi hörs och ses igen på måndag.
Ja, det gör vi. Och Gud välsigna er.
Hej då!